orättvisor. Och vi ser också att människor tacklar de orättvisorna på olika sätt. Det finns de som upprätthåller orättvisor. Det finns tyranner som upprätthåller orättvisor. Och så finns det andra som arbetar och ägnar sin tid åt sina krafter till att lösa konflikter och få levnadsförhållanden att förbättras. Så det är stor skillnad. Och går ni till er egen skola och er egna kompisar eller klasskamrater, så umgås ni med vissa. Ni väljer kompisar för att vissa är trevliga och ni har utbyte med dem, och andra så trivs ni sämre med. Så det är skillnad mellan människor. Men då finns det någonting som är minsta gemensamma nämnare hos människor, hos alla människor. Och nu ska vi se, då vi börjar nu, se på människan, inte hur hon är i förhållande till andra människor och till varandra, utan människan, hur hon är gentemot Gud. Och då finns det minsta gemensamma nämnare för hur människan är inför Gud. Det här föredraget ligger längst ner. Ni kan ta, det ligger ett kompendium där nere med det här föredraget, och det heter Hur kan en människa födas på nytt? Och i bibelstudierna igår om förhärdelsen, då såg vi att minsta gemensamma nämnare för alla människor inför Gud, det är att alla människor föds som syndare. Och människans sinne, som hon är i sig själv, det är fiendskap mot Gud. Om vi går tillbaka till det här exemplet med en tyrann och en som arbetar för rättvisa och att levnadsförhållandena ska förbättras för människor, så kan de till det yttre vara väldigt olika varann. De kan ändå ha någonting gemensamt. Den ena som den andra kan avvisa och förkasta Guds ord och säga nej till Guds ord. Så deras sinne gentemot Gud kan vara precis detsamma, även om de till det yttre är väldigt olika. Och människan föds med ett sådant sinne som är fientligt mot Gud, och hon är slav under synden, och det är därför som hon också gör synd. Och vi studerade igår ett bibelställe, ni hade utskrivet där på pappret i första stycket, första Mosebok 6:5, som använder exklusiva termer som utesluter alla annan möjlighet. Herren såg att människornas ondska var stor på jorden, och deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Och det här utesluter någon annan möjlighet. Det utesluter att det skulle finnas några andra tankar, några andra avsikter än sådana som var alltigenom onda. Och observera att det står, när Herren såg att människornas ondska var stor på jorden. Så inför Gud, när Gud ser på oss, så har människan det gemensamt. Men när vi ser på andra människor, där är det stor skillnad. Och vi såg igår också att en människas syndfullhet är aldrig konstant över livet, utan synden utvecklas. I och med att människan är slav under synden, så kommer hon att synda och upprepa synd. Och därmed så blir synden ett befäst handlingsmönster. Man går alltså längre och längre och vidare i trots mot Gud, tills mörkret sänker sig över den människans hjärta och Gud utlämnar henne att gå sina egna vägar. Och synden, vi ser också att synden i Romarbrevet 1, i Romarbrevet 1 och 2 ser vi att synden kan se väldigt olika ut mellan olika grupper människor och mellan olika individer. I första kapitlet så har vi omoraliska människor som lever i avgudadyrkan, homosexualitet. I andra kapitlet så har vi människor som dömer andra. De har en yttre hederlighet, men de säger nej till evangeliet och avvisar Guds ord. Och allihop sammanfattas de som slavar under synd. Synden är inte konstant utan utvecklas. Och Romarbrevet 1 visar att synden kan få en epidemisk utveckling i en grupp människor eller i ett samhälle. I och med den kommunikation människorna har med varandra, det utbyte människorna har med varandra, så sprids och utvecklas det här syndiga handlingssättet i en hel grupp tills Gud utlämnar dem att gå sin egen väg. Och när människan handlar i enlighet med sin natur så finns det bara en väg som hon kan gå. Hur än till det yttre hennes handlingssätt är, så går hon bort från Gud. Och mörkret sänker sig mer och mer. Och när vi läser allt det här, då får vi intrycket av att en människa kan inte bli omvänd. Men då har vi Bibeln som vittnar om att människan kan bli omvänd. Och ända från början av Bibeln, genom hela Bibeln, så vittnar Bibeln om att människan kan bli omvänd. Och bevisar det med historiska exempel på människor som blivit omvända. Abraham, som togs från ett sammanhang där de dyrkade främmande gudar, fördes av Gud och som gavs löftena från Gud och trodde de löftena, och genom tron var han rättfärdig. Vi ser Paulus, Saulus, förföljaren av Guds församling, som blir omvänd och blir aposteln Paulus. Och så här uppräknas det exempel efter exempel på människor som har blivit omvända. Och här, det är någonting som en människa kan bli omvänd, men hon kan inte omvända sig själv. Det är en omöjlighet. Om hon agerar själv så går hon bara bort från Gud. Det är Gud själv som gör det omöjliga. Om ni ser bibelstället där, Gud gör det som är omöjligt för människor. Jesus sa till sina lärjungar, amen säger jag er, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Jag säger er, det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Och när lärjungarna hörde det blev de mycket förskräckta och sa, vem kan då bli frälst? Och det är också våran fråga. Jesus såg på dem och sa, för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Omvändelsen, eller pånyttfödelsen, det är ett under som Gud själv utför. Det har inte sitt ursprung i människans agerande eller människans avsikter och vilja, utan det är Gud som föder en människa på nytt eller omvänder henne. Och vi ska läsa bibelstället där, Johannes 1, 12-13. Rebecka, vill du läsa det här?
Men att alla som tog emot honom gav honom rätt att bli Guds barn, och de som tror på hans namn. Det är inte födda av Gud eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud.
De är inte födda av blod eller av köttets vilja, eller av någon mans vilja, utan av Gud. Det är Gud som omvänder en människa och föder en människa på nytt. Och det är ett under som sker. Och det är ett under precis i klass med att Gud i begynnelsen sa, var det ljus, och det blev ljus. Skapelsen av ljuset. Ett otroligt under. Och på precis samma sätt är omvändelsen ett under som Gud utför. Vi ska läsa nästa bibelställe, andra Korintierbrevet 4 och 6. Ni kan gå vidare bara så här i turordning så här bak. Det här omvändelsen eller pånyttfödelsen, det är en totalt omgripande händelse i en människas liv. Och för att beskriva vilken totalt omvälvande händelse det här så använder Bibeln bildliga uttryck. Och det kallas att vända om eller omvändas. En människa som är på väg bort från Gud på sina egna vägar, hon vänds om så att hon nu kommer tillbaka till Gud och förtröstar på Guds nåd i Kristus. Det kallas att lysa upp som här, och det här speglar hur en människas hjärta som är fyllt av andligt mörker och oförstånd blir upplyst med kunskapen om Guds härlighet i Kristus. Och det kallas en ny födelse eller pånyttfödelse. Vi kan slå upp där första Petribrev 1 och 3. Jag går väldigt läsa.
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp.
Och vi kan läsa nästa bibelställe, och Johannes 3:3-5.
Födas när hon är gammal. Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till. Jesus svarade, amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike.
Och det här visar att det är ett helt nytt andligt och evigt liv som tänds när den helige ande för en människa till tro. Och så kallas det att göra levande, eller uppväckelse, eller en övergång från död till liv. Och vi kan läsa i Efesierbrevet 2:5-6.
igen vad du är genom vår utmärkelse, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus av nåden i frälsning. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus.
Och observera i det här bibelstället vem det är som gör någonting, vem det är som verkar. Vi var döda genom våra överträdelser. Han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåden i frälsta. Han har uppväckt oss med honom. Och det här, det visar att en människa övergår från andlig död till andligt liv i samma ögonblick som tron på Jesus Kristus tänds i hennes hjärta. Och det här, det är ett bildspråk. Och Bibeln jämför pånyttfödelsen eller omvändelsen med att födas eller att uppstå från det döda. En död människa kan uppstå från det döda, men kan inte uppväcka sig själv. En människa kan födas, men hon kan inte föda sig själv, utan hon blir född. Och på samma sätt så kan en människa bli omvänd, men hon kan inte omvända sig själv. Det är något som Gud ensam gör. Men nu uppstår frågan, varför omvänder Gud människor som är fiender till honom? Varför omvänder han syndare? Varför låter han inte bara straffet komma över syndarna? Våra första föräldrar, han hade hotat och sagt vad som skulle hända när de syndade mot honom. De skulle döden dö. Varför förvandlar han dem inte bara till en kolhög med en gång? Varför blir det en historia, ett människosläkte? Hade han straffat dem, bara precis förvandlat dem till en kolhög i samma ögonblick som de syndade mot honom, då hade vi inte varit här. Då hade det överhuvudtaget inte funnits ett människosläkte. Varför handlar Gud på det här sättet, att han skonar dem och lovar dem en frälsare från synd och död? Och ni ska få läsa andra Timoteusbrevet 1 och 9 och Titus 3 och 5 innan ni formulerar ett svar på frågan varför Gud omvänder syndare. Är det någon som vill försöka sig på att formulera ett svar? Varför omvänder Gud syndare? På grund av någonting, inte som är hos oss, utan på grund av någonting som är hos Gud, i Guds hjärta. Hans fria kärlek, nåd och barmhärtighet driver honom att frälsa och omvända de som är fiender till honom. Och vad är Guds vilja för alla människor.
Att alla ska bli frälsta.
Du behöver inte läsa bibelställena. Hesekielbrevet 18 och 23, Romarbrevet 2 och 4, Första Timoteusbrevet 2 och 4, Andra Petribrevet 3 och 9 tänkte jag ni skulle studera. Och då kommer ni fram till precis det svaret. Han vill att alla människor ska bli frälsta. Och det är Guds fria kärlek och nåd som driver Gud att omvända syndare. Och när han omvänder syndare så följer han en speciell ordning. Och det sker på alla ställen där vi ser att han omvänder syndare. Och det första Gud gör är att han visar människan på att vi är syndare. En människa är fientlig mot Gud. Hon är förmörkad till sitt sinne. Hon förstår inte ens att hon behöver bli omvänd. Eller att hon är en syndare. Och därför måste Gud peka på det. Och visa på människan att hon är en syndare som behöver bli frälst. Och sen, så genom evangeliet, som är budskapet om frälsningen i Jesus Kristus, så kallar Gud ångerfulla syndare till tro på Kristus. Och det är genom evangeliet som han skapar den frälsande tron. Vi ska få läsa Romarbrevet 3, 20, 23 och 24 och lägga märke till den här ordningen. Och så 23 och 24. Vem vill läsa där nästa? Och så 23 och 24. Ni ser den här ordningen. Först genom lagen så ges insikt om synd. Och så sen till alla de här som har blivit avslöjade som syndare som saknar härlighet inför Gud. Så förkunnas evangelium att vi för Kristi skull har blivit förklarade rättfärdiga. Och nu ska ni få se, försöka hitta den här ordningen i Guds handlande mot Adam och Eva. Det var de första människorna som blev omvända av Gud. Och försök hitta den här ordningen i Första Mosebok 3, 8-15. Elias, kan du läsa hela bibelstället där?
Vid kvällsprisen hörde det Herren Gud vandra i lustgården, och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sade till honom: "Var är du?" Han sade: "Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig." Då sade han: "Vem har berättat för dig att du är naken? Har du berättat av ditt träd som jag förbjöd dig att äta av?" Mannen svarade: Kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig ett trädet och jag åt." Då sade Herren Gud till kvinnan: "Vad är det du har gjort?" Kvinnan svarade: "Honom har förväntat mig och jag åt." Då sade Herren Gud till honom: "Eftersom du har gjort förbannad bland alla boskapsdjur och djur. På din buk ska du gå och jorden ska berätta så länge du lever. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Hon ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i
herre. Och det här med från vers 8 här i första Moseboks tredje kapitel bjuder på ju verkligen på en överraskning. Alltså vad vi hade väntat utifrån vad Gud hade sagt till Adam och Eva är ju att det bara kommer en blixt och så blir det ingenting kvar. Och det är överraskande att Gud kommer och vandrar i lustgården. Men nu har vi redan läst bibelställen så vi förstår varför han gör det här. Varför kommer inte blixten? Varför förvandlar han dem inte till en kolhög? Och det är för att någonting i Guds hjärta driver honom. Hans fria kärlek, nåd och barmhärtighet och hans vilja att alla ska omvända sig och bli frälsta. Hur skapar Gud kännedom om synd hos Adam och Eva? Förebråelse som konfronterar Adam med vad han har gjort. Och han försöker komma undan och skylla på andra. Och bara det visar att han har ett dåligt samvete. Och det är någonting som han har gjort, som han vet är fel och som han försöker komma undan ansvar för. Gud konfronterar honom med synd och visar att han är en syndare. Hur väckte Gud den frälsande tron? Lindra har du ett svar där? De kunde inte komma undan sitt ansvar och de var rätt så ställda. Och människan kan inte göra någonting för att frälsa sig själv. Människan kan bli omvänd, men de kan inte omvända sig själv. Ska människan bli frälst så måste någon annan göra det, utföra vad som behövs. Och här lovar Gud att det ska komma en hjälte. Och han ska krossa ormens huvud. Han ska krossa och förstöra och göra om intet allt det som ormen har åstadkommit. Synd, död, allting ska förstöras och krossas av honom. Han är den hjälte som ska rädda dem och frälsa dem. Adam och Eva fick aldrig se honom. Men de hade Guds löfte att Gud skulle sända en frälsare. Och de trodde på honom och genom tron på den frälsaren så var de saliga. De var födda på nytt. De hade ett nytt andligt och evigt liv. Och det här löftet om frälsaren som här ges alldeles i begynnelsen av historien, det upprepar Gud många gånger under Gamla testamentets historia för sitt folk. Och det här löftet blir allt mer detaljerat. Och han lär sitt folk att tänka på ett visst sätt om den frälsning som den här hjälten ska utföra. Han lär folket att tänka på den frälsningen som en ställföreträdande gottgörelse, att han skulle träda i deras ställe och sona det straff som de hade förtjänat med sina synder. Och Gud, han inrättade så småningom en gudstjänst i Gamla testamentet som innehåller en rätt stor del av symbolik som visar att frälsningen som var att vänta, det var en ställföreträdande gottgörelse. Vi ska läsa tredje Mosebok 16. Först 7-10. Tredje Mosebok 16, 7-10. Så en bock skulle offras och en bock skulle man lägga folkets synder på, och så skulle man sända ut han i öknen och det skulle bringa försoning för folket. Så de lär sig att tänka på det här sättet, att deras synder ska lastas på någon annan. Och den här bocken, han blev sänd ut i öknen och där dog bocken, troligtvis av törst, om han inte dessförinnan hade blivit riven av något rovdjur. Så en bock blev slaktad, den andra bocken dog också. Och folkets synder lades på bocken och han sändes ut och det bringar försoning. Så de lär sig tänka på ett visst sätt. Alltså att det jag har förtjänat med mina synder, det ska jag inte bära själv. Utan det ska lastas på någon annan och han ska bringa försoning för mina synder. Det är på det sättet man lär sig tänka. Och vi ska läsa ytterligare en profetia som är ännu tydligare. Och då handlar det inte, då är det inte symbolik här som det låg i gudstjänsten med offret av bockar, utan då handlar det om frälsaren och ge detaljer om honom. Jesaja 53, 4-6. Vår synd och skuld, det är en annan som får plikta med livet för vår synd och skuld, för att vi ska bli helade. Och det här, det hela, det var ett mysterium. För det framgår klart av profetierna att den här hjälten som skulle komma, han skulle vara född av kvinna, precis som Gud hade sagt till Adam och Eva. Det skulle vara en människa. Han skulle träda i vårat ställe. han skulle lida och dö för våra synder. Ändå så går det inte att leta honom bland människor som var precis som alla andra. Därför att om han bara var en vanlig människa precis som vi, så skulle han aldrig ha kunnat utföra det här stora frälsningsverket. Därför att det står i Saltaren 49:8, men sin bror kan ingen friköpa eller ge Gud lösepenning för honom. Så ingen människa, ja, jag kan dö för mina synder och det innebär att jag går under. Om Gud straffar mig för mina synder, då dör jag för mina synder. Och det innebär att jag går under, att jag blir evigt straffad. Men att jag blir evigt straffad skulle ni inte kunna ha någon nytta av. Jag kan dö för mina synder. Men för att friköpa er så räcker det inte med att en människa offrar sig. För dyr är lösen för er själ. Så det här är, det gamla testamentet uppenbara är ett mysterium. Hjälten som skulle komma skulle vara född av kvinna. Det framgår klart att han ska vara en människa som lider syndens straff i vårt ställe. Ändå kan vi inte leta honom bland vanliga människor. Därför att en vanlig människa kan inte dö för någon annan och friköpa sin bror. Hur får vi ihop det här? Finns det något sätt att få lösa det här mysteriet? Jo, Nya testamentet uppenbara att Jesus Kristus är den frälsare som Gamla testamentet utlovar. Vi ska läsa Galaterbrevet 4:4-5. Tiden var fullbordad, sände Gud sin son. Han är Guds son, sann Gud, född av kvinna. Han blev människa, sann människa. Och ställd under lagen för att han skulle friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få sönerskap. Jesus, han är både Gud och människa i en person. Är det någon av er som kan Johannes 1:1 utan till? Och nästa vers. Ja. Och är det någon som kan 14:e versen utan till? Ja. Han var hos Gud, han var sann Gud och han blev kött, han blev människa. Han är Gud och människa i en person. Och därför så har hans offer ett sånt värde att det kan ta bort alla världens människors synder. Vi ska läsa Hebreerbrevet 10:11-14.
Yeah.
Den också behandlas alla tiden som händer i det kommande.
Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Och första Johannes brev 1:7, det kan ni utan till. Någon som kan det utan till? Ja, då får vi läsa det. Jesus, hans sons blod renar oss från all synd. Jesus, Guds sons blod renar oss från all synd. Det är en ofantlig kraft och värde, Guds sons blod. Och så Johannes 1:29. Det här bibelstället visar att Jesus är försoning för alla världens människors synder. Hans blod har tagit bort världens synder, alla världens människors synder. Vad ska vi svara den som frågar, har Jesus verkligen sonat också mina synder? Om det är någon som är tveksam och inte vet, men fråga sig, har Jesus verkligen sonat också mina personliga synder? Det jag har gjort. Gäller det mig? Vad ska vi svara? Vi kan läsa bibelställena först. Första Johannesbrevet 2:1-2. Vems tur var det att läsa nu?
Mina barn, detta skriver jag till er för att ni ska synda. Om någon synda har er som förr och talar med Fadern Jesus Kristus.
Och nästa vers.
Han är försoningen för våra synder och inte bara för våra utan också för hela världen.
Och så första Timoteusbrevet 2:5-6. Se också. På nästa. Vad ska vi svara den här människan som säger, har Jesus verkligen sonat också mina synder? Kan vi ge något säkert svar? Kan vi våga oss på att göra en sån här individuell bedömning som gäller precis den människan och ge ett säkert svar. Har Jesus sonat, om han frågar, har Jesus sonat också mina synder?
Ja.
Ja, och varför? Anna?
Det står ju att han går för en hela världen som är död. Och därför är det ju också den personen.
Ja, det argumentet som Johannes använder i sitt första brev, han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan för hela världens. Det är det som gör oss säkra på att han är försoningen för våra synder, för han är försoningen för hela världens synder, och därför vet jag att han också är försoningen för mina synder och alla andra människors synder. Och så i Timoteus brevet så stod det klart och tydligt att han gav sig själv till lösen i allas ställe. Så ingen är utesluten. Han gav sig själv till lösen i allas ställe. Och det här glada budskapet om vad Jesus Kristus har gjort för att ta bort våra synder, det har Gud befallt ska gå ut i hela världen och förkunnas för alla människor. Och det är genom på det budskapet kan vi enbart ge respons på två olika sätt. Antingen tror vi det eller inte. Och det är genom tron på det budskapet och det löftet som vi tar emot den frälsning som Kristus har vunnit åt oss. Och tron, den är nödvändig. Det visar, ska vi läsa Apostlagärningarna 16:31. Tro på Herren Jesus så blir du frälst. Och det är genom evangeliet som den helige ande skapar den här tron. Det är Gud själv som omvänder oss och föder oss på nytt. Det är Gud själv som skapar den här tron i våra hjärtan. Och det gör han genom evangeliet. Romarbrevet 10:17. Och detsamma gör den helige ande i dopet i vatten. Titus 3:5. I vatten, det ger den här frälsande tron, det omvänder oss och föder oss på nytt, och det är den helige ande själv som verkar i dopet i vatten och ger oss den här frälsningen. Och den frälsande tron på Jesus, det är inte bara att man har en intellektuell kunskap om vissa läror och vissa saker som Jesus har gjort, utan den frälsande tron som den helige ande väcker i våra hjärtan, det är hjärtats förtröstan på Jesu återlösningsverk. Att jag blir lugn och trygg och förtröstar på att Jesus, han har sonat mina synder. Och det har vi i Johannes 3:16. Det står på väggen där. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror på honom icke må förgås utan ha evigt liv. Hjärtats förtröstan på Jesu återlösningsverk. Och i samma ögonblick som den här tron tänds i en människas hjärta, som den helige ande tände tron i en människas hjärta, så har hon blivit omvänd. Hon har blivit född på nytt. Hon har övergått från döden till livet. Från andlig död till ett andligt liv, nytt andligt liv i gemenskap med Gud. Och det här, det är en stor händelse. Det är någonting fantastiskt som sker. Men det är bara början på någonting som är otroligt fantastiskt. Ett liv i gemenskap med Gud som går framåt mot ett mål. Och det är härligheten i himmelen. Så den här första pånyttfödelsen, eller den här första uppståndelsen som sker när vi kommer till tro, det är den första pånyttfödelsen, den första uppståndelsen. Och vi går framåt mot den andra pånyttfödelsen, eller den andra uppståndelsen, som är härligheten i himmelen. Och vi ska avsluta där med Matteus 19 och 28. Jesus sa till dem: amen säger jag er, vid pånyttfödelsen, när människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Han riktar de som var pånyttfödda, riktar han dem framåt mot den andra pånyttfödelsen, eller den andra uppståndelsen, när Kristus ska komma tillbaka och vi får se och gå in i hans härlighetsrike. Så då stannar vi där. Det finns, för er som inte har fått kompendium på den här föredraget, så finns det längst ner några stycken kvar. Och igår så hade vi om förhärdelsen, och vi hann inte igenom allt. Och jag skulle tippa att det kanske skapar en del frågor som får sin förklaring om ni går igenom hela kompendiet. Jag har 8 stycken här kvar från igår.
Ja, tack Stefan. Alva Bona i Torhus sa att det är alltså lunch nu, som man säger alla. Klockan 12.